välkomna till Milan Sverige podcast. Therese Strömberg heter jag som är programledare. Med mig idag har jag Abbas från Milan Sverige. Och vi har även en gäst i form av Nico Bonassi Farback från Aftonbladet. Välkommen hit.
Tack så jättemycket.
Nico, för er som inte vet det, har ju Serie A-bloggen på Aftonbladet. Visst är det så?
Absolut, och sen så kör jag ju lite hit och dit i deras silly sändningar och sådär. Men det är inget jag får betalt för, om vi säger så.
Nej, men du är på god väg. Du är grym.
Tack så jättemycket.
Jag tänker så här. Jag kör igång med matchen igår. Milan spelar 1-1 hemma mot Torino. Det är Immobile som gör första målet. 17 minuter in, om jag minns rätt. Mm. Han leker av Bonera. Ganska fruktansvärt enkelt. Lägger fint in bollen bakom Abiati. Vad tycker ni? Försvarsspelet? Är det okej? Okay? Nico, du kanske kan börja.
Så det är aldrig okej okay försvarsspel när Bonera spelar. Men så Immobile är ju duktig. Han är väldigt duktig. Han har gjort 11 mål nu, tror jag. 2 assist på sina matcher, och han är en väldigt, väldigt duktig anfallare, så jag skulle inte skämmas att bli bortgjord av honom. Men däremot så är det ju som med Bonera, att man får räkna med ett mål per match, och det är trist att han fortfarande får spela fastän Milan har bytt tränare nu. Så jag skulle säga, överlag så är ju inte försvarsspelet godkänt överhuvudtaget, även om Seedorf har visat lite tendenser på att det blir liksom, det är bättre organisation i allmänhet, det är bättre press, så tycker jag absolut inte att det är ett bra försvarsspel ännu överhuvudtaget.
Nej, det är ju, men var det var Cherchi va, som spelade fram den där? Är det någon som, jag för mig att det var så va?
Alltså jag minns inte riktigt, men jag tror säkert att det var det, för det är liksom, det är ju de två är Torino. Och det är de som har tryckt upp dem till en sjätte plats nu, vilket är helt, helt absurt. De närmar sig ju inte där, och ja, två fantastiska spelare, men det ska ändå inte hända att Milan går så dåligt som de gör. Alltså det är ingen ursäkt, oavsett om man hade mött Juve eller Torino som man gjorde nu, så tycker jag fortfarande det är hemskt att det går så dåligt, för det är inte riktigt det Milan ska vara som man är just nu. Men det är en övergångsfas samtidigt, och man får väl ha tålamod med det hela. Men det känns samtidigt som att man har haft tålamod nu i 10 år.
Ja.
Skulle du säga sen Champions League 2007?
Ja,
sen okay. Dess har det bara gått
nästan
ner också. Ja, men det
sen dess har det gått riktigt dåligt. Ja, tyvärr.
Ja.
Nej, men sen hade sen hade ju Milan tur att Pontus Farnerud missade öppet mål. Eller öppet var inte, men det var en mycket bra läge han missade.
Ja.
Och ännu en gång var det Cherchi som slog en fenomenal yttersida. Så det var ju finaste jag sett på länge faktiskt.
Ja.
Så okay, en rolig spelare.
Ja. Men det är väl det som ni är inne på, att försvaret inte håller allra högsta klass. Men samtidigt så tycker jag också att backlinjen ska inte beskyllas allt för mycket, för att det Seedorf försöker göra nu är att man ska pressa mera laget. Och vi har spelare som Robinho och Emanuelsson som styr vänsterkanten. Och helt ärligt, de två är ju inte de bästa försvararna i världen. Jag kan de ens försvara? Jag vet inte.
Det är frågan. Men jag kan förstå vad du säger, och jag kan hålla med dig där. Men alltså, samtidigt som absolut Robinho och Emanuelsson, det är ingen bra kombination, och när de ställs mot Cherchi så är det ju katastrof, och det blir liksom en del av hela grejen. Deras dåliga grejer drar ju ner helheten, men däremot så är det ändå Seedorf som tar beslutet att spela de här två tillsammans. Så om han nu tänker sig att men vi ska pressa Torino, vilket man gjorde väldigt bra, man sprang väldigt mycket utan boll, men problemet är ju bara då att han vet ju själv att Robinho egentligen bara spelar för pengar. Så jag menar, jag ser inget annat än dollartecken i hans ögon när han har bollen, för det händer ju aldrig någonting. Han bara står där och han hoppar åt sidan och sen hoppar han åt sidan och så tappar han bollen och slår han den i sidled. Och sen Emanuelsson som egentligen inte... Emanuelssons problem är att han är för dålig på allt. Alltså han är bra, han är snabb liksom, han är inte så oteknisk, men han är för dålig för att spela på någon position. Alltså han saknar alltid någonting. Mittfältet klarar han egentligen inte av, vänsterbacken är han för dålig defensivt. Det är liksom alltid någon form av slutprodukten är för dålig. Så jag vet inte vad han gör på en fotbollsplan egentligen. Så det blir ju liksom ändå Cedorfs val att spela med en dålig vänsterkant när han vet vilka spelare han ställs på andra sidan. Och ja, så jag tycker man kan beskylla både tränare och spelare där, men i slutändan så är det ändå han som, alltså det är ändå Cedorf som sätter de här spelarna där. Han kan ju ändå köra De Skiljo på vänsterbacken och ha en OK-kille som kan ta Cedci där, eller hur man nu vill. Eller så bara tar han ut Bonera och så kanske man vinner liksom, vem vet.
Det var det som blev det. Bonera, det enda som kan ersätta Bonera är ju Zapata, och Zapata är ju skadad.
Men Mexes, han är ju på bänken hela tiden.
Ja, Mexes, jag vet inte vad problemet är där, men jag tror att det handlar om attitydfråga. För att Mexes ville ju såklart lämna. Det var ju ganska tydligt.
Ja.
Men han lämnade aldrig, sen vet jag inte. Jag tror inte Cedorf litar på honom till 100%.
Nej.
Om jag ska vara helt ärlig så litar inte jag heller på Cedorf. Vad säger jag? Mexes till 100%.
Nej, alltså, det är ingen som gör.
Nej, matchen mot Livorno är ett bra exempel.
Nej men alltså absolut, man ska inte lita på Mexes, och det är allmänt känt att han inte är, alltså han har aldrig varit en bra försvarsspelare, utan han är en sån här spelare som, han har en väldigt hög högsta nivå, men sen så får han hybris och försöker dra tre killar på som sista back, och du vet, det blir 7-0 i baken. Men jag tycker ändå alternativet i Bonera är mycket sämre. Alltså Bonera är lite så här som Emanuelsson, han har sina styrkor, men sammantaget så är han ingen fotbollsspelare, han är ingen bra fotbollsspelare, för det är alltid något som är, alltså något stort saknas ju i Boneras spel. Och det är liksom, alltså det går inte att se emot, för varje gång det blir mål i princip, då är han ju inblandad på något sätt.
Ja, det är faktiskt sant.
Det är inte en bra grej liksom, överhuvudtaget för en fotbollsspelare. Då är det ju något som inte står rätt till. Han kan vara väldigt bra. Han var ju bra, om jag inte minns fel, mot Barca.
Celtic.
Ett år sedan, två år sedan. Nej, alltså, jag snackar typ så här två säsonger sedan eller något. När Antonini var skitbra också.
Antonini blev man of the match den matchen.
Ja, jag vet inte om Bonera var, då kanske jag drömt det, men... han har ju sina stunder, men samtidigt så kan man inte ha sina stunder och sen vara skitdålig resten av tiden när man spelar i en större klubb.
Nej, men det är väl det som är dagens stora problem, att spelarna som ska ersätta så kallade startspelare är inte tillräckligt bra. Du nämnde att Emanuelsson inte är tillräckligt bra. Men det enda alternativet igår hade varit att sätta Abate på högerkanten, men han har ju varit skadad hur länge som helst.
Förvisso ju.
Ja. Och Kevin Constant. Ja, namnet ja.
Ja.
Skrattet definierar Kevin Constant.
Så rutten alltså.
Ja, tyvärr.
Men
om vi ja.
Nej, kör.
Jag tänkte om vi skulle glida vidare lite på offensiven. Det är väldigt mycket tjat och gnäll på det defensiva spelet hela tiden. Offensiven, igår till exempel, hade ju en hel del lägen. Patini där bara någon 2-3 minuter in. Patini igen på någon cykelspark vill jag minnas. Honda hade väl något läge. Robinho missade väl också något läge som vanligt. Och sen när målet väl kommer där i 49-50, vad det nu var, så är det just en mittback som sätter den. Det älskar jag. Jag älskar när backar gör mål. Det är Rami. Vad är det som krävs i offensiven egentligen? Man har ju inga bra avslut. Man har kanske bra avslut, men det händer ju ingenting. Vad ska vi göra?
Jag tycker att vi ska ta ut Kaká och låta Honda spela på sin position. Jag tycker att Kaká har gjort sitt. Alltså Bonera gör ju bort sig match efter match, men han är ju mittback, så det syns ju klart och tydligt när han gör bort sig. Det blir mål i baken. Men jag tycker Kaká har på senare tid faktiskt han har inte heller levererat på den högsta nivån. Och det känns som att han bromsar upp spelet. Han, ibland tar han avslut när han inte ska ta avslut. Men som den där frisparken igår, vad tänkte han?
Ja.
Jag älskar Kaká för det han har gjort och för den symbolen han är på och utanför plan. Men det känns som att han skulle må bra av ett par bänkningar så att Honda faktiskt får komma in i den positionen han föredrar att spela på. Och sen Montolivo. Vad har hänt med honom?
Han såg lite snurrig ut igår. Eller lite vilsen. Lite trött.
Trött på livet kanske.
Ja. Men det jag känner det här med Honda är ju att man, förlåt, att man köpte ju in honom just som en trekvartista och sen får han inte spela där. Man slänger ut han på en kant istället som han inte ser allt för bekväm ut med. Det är ju när vi kommer in sen på Mercaton lite mer, men det känns ju inte som att man kanske förvaltar alla spelare på bästa sätt.
Ja, men jag väljer att ta lite tålamod med Honda för att han måste komma in i italiensk fotboll för att han är ju liksom bara, han är spelat i ryska ligan där. Jag vet inte, jag har ingen koll på ryska ligan. Men alla vet att italienska ligan är en taktisk liga och det kan vara, stundtals kan det ta tid att komma in i den. Så med honom har jag tålamod, men de tendenser han visar på plan är att han vill mycket. Han spelar med känslor. Han försöker. Men alltså Montolivo som är kapten och allt, han gör i stort sett ingenting rätt. Och det har han inte gjort på hela säsongen. Montari ska spela istället för De Jong som har varit den bästa spelaren i stort sett i Milan. Han kom in för att enligt Sirots förklaring så skulle han ta långskott. Jag såg ett skott kanske och det är krak på målvakten.
Montari kan ju, han skjuter jävligt mycket egentligen. Men han skjuter ju, alltså i överlag, men han skjuter inte bra.
Nej.
Alltså det är, du vet, Han har kraft, men vad är kraft utan precision egentligen?
Ja.
Men jag håller med dig om Montolivo. Alltså det är en spelare som i grund och botten är väldigt bra. Och han har en fantastisk högerfot. Problemet tror jag, men jag kan inte riktigt säga, alltså jag kan inte riktigt bortförklara hans dåliga form, men jag har tänkt på det mycket att när Pirlo var i Milan till exempel för några år sedan, då när det gick så kallat dåligt för Pirlo, när han inte var lika bra, då var det ju mycket så här, Zlatan var där och grejen var, eller ja, det året, men Zlatan var där liksom, och det är ett bra exempel. Det var inga djupledslöpningar överhuvudtaget, utan bollen skulle dit och det blev svårt för Pirlo, för han vill ju slå den i djupled och han vill dra de här långa passningarna. Och det är väl lite så i dagens Milan på ett sätt också, att Balotelli vill ju ha bollen.
Ja.
Och Balotelli förstår inte riktigt det här konceptet med att en anfallare ska löpa djupled också. Han tror ju att han är någon form av hybrid nummer 10 som överhuvudtaget inte kan passa, men nummer 10 anfallare som ska göra allt liksom. Och problemet då blir att Montolivo är ju van att dra de här djupledsbollarna. Men då har man som i dagsläget Robinho på en kant. Robinho förstår inte heller vad det betyder att springa, och Honda på en annan. Och Honda är ju en spelare som, han fattar, han löper väldigt mycket, men han vill ju distribuera boll. Han vill ju inte ta den i djup, alltså han vill inte springa och få bollen så. Och då blir det så för Montolivo att hans största styrka, som är långbollarna, de blir ju helt försummade, för han har ingen att passa till. Alltså alla bollar går till Kaká som är ganska nära honom, eller till Balotelli som ändå inte, han är inte så bra target som han vill tro, och han gör ändå inte så mycket. Alltså ingen tar djupledsbollen, eller ingen tar djupledslöpet, och det blir liksom, jag tror det blir fel för Montolivo. Jag hade hellre sett att Seedorf bara kastar de spelförande mittfältarna, det vill säga Montolivo då, det finns egentligen inga fler på den positionen, och sen så kör man in Essien, De Jong bara, och kör ett så här kött mittfält, och sen låter de som kan spela boll göra det längre upp i banan, för de gillar att slå de här mer, Kaká förvisso dålig form, men han gillar att slå djupledsbollen, och Honda gillar att göra detsamma, men de gillar inte att slå de här 30-40 metrarna som Montolivo gör, och de har man ingen användning för när ingen tar djupet ändå liksom.
Jag har faktiskt också tänkt på det där. Jag har kommit till nästan samma slutsatser som dig. Mm. Förutom att ja, nu tappar jag bort mig bara för det. Men alltså största anledningen till att vi tyckte att Montolivo var så hur grym som helst var när Allegri var som tränare, för att Allegri gillade ju backa hem, och då hade han faktiskt chansen att kunna slå de här jättelångbollarna på en El Shaarawy, på en Niang i stundtals, eller en Boateng eller så vidare. Så jag håller med dig i slutsats. Men däremot förstår jag inte hur en spelare kan gå från att vara hur bra som helst till att bara bam, kollapsa. Och jag vet inte, jag, även om du har rätt i det du säger, så det känns som att det är något annat med Montolivo.
Ja, alltså om jag får tala utifrån det jag har sett, vi har ju följt honom ganska länge, så är det väl lite som med Montolivo också, att han var ju exakt likadan i Fiorentina. Han var den där talangen, han kom från Atalanta, och han var ju liksom det nästa hit och dit, och sen så stagnerade han lite, och sen så slog han ju igenom totalt där när Fiorentina skulle erövra Champions, som jag inte minns fel, och sen därefter så föll han ju ner igen, och det är lite så nu också. Han har liksom höjt sig och sen går han ner sig, men hans svackor är alldeles för långa för att vara godkända. Han kan ha en hel säsong där han går dålig, som han gjorde i Fiorentina, och sen så är han skitbra ett halvår, och sen är han usel en och en halv säsong, och det funkar inte riktigt på den här nivån. Han kan inte riktigt vara en startspelare då, och inte heller kapten om något.
Nej, men det är väl som Gattuso en gång sa om Gilardino, att Milan-tröjan väger för tungt för vissa axlar, eller vad han sa. Jag tror också det. Han skulle nog passa absolut en provinsklubb, likt Lodi, eller Lodi eller vad han heter.
Ja, Lodi är absolut en sån spelare, ja, också, som mycket väl kanske, men han har ändå, alltså Lodi har ju för sig inte riktigt fått chansen i en större klubb. Men det är många sådana killar som inte klarar av att spela i storklubbar. Jovinko är ett klassiskt exempel. Han är brutal när han kommer till Parma, men han är helt off när han kommer till Juventus. Och det är väl så för många. Men alltså tendenserna som Montolivo visar upp är för mig väldigt lika då med Fiorentina. Och Fiorentina är och har inte varit en stor klubb på många år, och där klarade han inte heller av att hålla formen, så jag tror inte bara det är tröjan som väger ner honom. Jag tror att det är hans, alltså det är ju så, alltså han är ju en världsklassspelare på en bra dag, men han har för många dåliga, och det är ju det som skiljer de bra spelarna, eller de som är på högsta klass, från de som är medelmåttor liksom. Han har aldrig hittat den där nivån, och han börjar bli för gammal nu för att var något annat än en rotation eller en bra truppspelare liksom.
Mm.
Ja. Men om vi spinner vidare på samma tecken, det här med spelare. Mercaton stängde ju i fredags 23:00. Om vi fördjupar oss lite i just Milans Mercator, utgick ju Niang, Matri, Vergara, Nocerino, samtliga på lån iväg till diverse klubbar. In kom ju Rami, Honda, Petania kom hem igen från utlåning, SCN och Tarat. Är ni nöjda med Mercaton? Jag slänger ut ordet till den av er som vill prata först. Vad känner ni? Var det som ni förväntade er? Hade ni förväntat er något annat? Och så vidare.
Jag hade förväntat mig inget alls i stort sett, för att Milan och Januari Mercato brukar inte vara den bästa rent historiskt. Jag vet inte om jag har fel, men jag tror att det här är kanske den bästa Mercato Milan har gjort i en januariperiod. Eller har jag fel, Nico? Du kanske har bättre koll.
Alltså, historiskt sett så hoppas jag du har fel, för de måste ha gjort någon bättre någon gång. Men
det var länge sedan.
Det var precis det var länge sedan, det är därför jag sa historiskt. Ja. Men det är riktigt bra Mercato egentligen. Alltså man får in Rami från Valencia, man får in SCN, man får in Honda, man får in Tarap för väldigt, väldigt, väldigt billiga summor. Alltså man har inte betalat någonting för någon av de här ännu. Och det är bara två av dem som, nej förlåt, jo SCN gratis, Honda gratis. Det är bara två av dem som kommer med pris överhuvudtaget. Så jag tycker det är mycket bra Mercato egentligen, men räcker den till att ta en Europaplats? Det är frågan.
Det är frågan. Jag tror att om du nu hänger på de här spelarna, så tror jag inte att Milan tar en Europaplats. Möjligtvis kanske en Europa League-plats beroende på hur de andra spelar. Men samtidigt, alltså de som har kommit in är ju Rami Sia kunna bidra väldigt mycket. Banda likadant. Sien och Tarat, jag är lite tveksam till de värvningarna. Det känns som det typiska Galliani-värvningar. Det vill säga, de bär på någonting, något namn, en talang som kanske blommar ut i Milan, men som inte gör det. Och Sien, alltså, han har ju sett sina bättre dagar. Skulle han vara så bra att han kan lyfta ett lag till i tabellplaceringen, så skulle väl Chelsea kunna behålla honom, eller åtminstone gjort något, krävt att få betalt för honom.
Jo, absolut. Sien har sett sina bästa dagar, och han är förstörd fysiskt. Alltså det var ju det han levde på lite som, alltså Niva. Jag frågade Niva när jag var i Silly-studion vad Sien ligger idag, och hans svar är väl ganska klockrent, liksom att han levde mycket på sin explosivitet och på han liksom jagade ner spelare, och nu har han ju tappat det på grund av alla skador, och då är han ju inte så mycket mer än en rutinerad, bra afrikansk mittfältare liksom. Det är en Muntari 2.0 typ.
Precis. Och Tarabt har ju klart tydligt visat varför han går till Milan med tidigare uttalanden. Han har ju uttalat. Men samtidigt, alltså, jag lägger inte ner energi på det där. Jag har förstått att många har blivit arga att man tar in någon sån spelare när han har uttalat sig på det sättet om Milan. Men det är väl bättre det än att han säger att han föddes milanista, eller den första tröjan han fick, eller vet, de här glamorösa orden som de spinner på när de skriver på.
Det är väl det är inte att föredra hur han säger sådär, men samtidigt så är det väl så att han verkar inte vara den klipskaste människan, och det händer väl att man säger sådana saker när man inte har så mycket där bakom. Men jag vet inte, jag får lite vibbar av, om ni kommer ihåg, jag tror jag uttalar det här rätt, men Elgero Elia från, jag tror han spelade i typ Werder eller liknande, och gick till Juventus 2011. Holländsk ytter.
Jag känner igen namnet, jag har svagt minne av det faktiskt.
Han är nice på FIFA, men han är en så här också som tar upp så här, trickster, bolltrollare, kvick som fan, eller det är för att tar upp på det sättet, men han är explosiv och väldigt trevlig att kolla på. Och han uttalade sig väldigt illa om Juventus när de först ryktades till honom, och sen typ 3 veckor senare, en månad senare någonstans, så skrev han ju på, och det gick ju åt helvete för honom. Jag vet inte riktigt varför, för jag tyckte han var bra, men det är mig lite sådana vibbar att egot är lite för stort för ens eget bästa, och det känns också som det är lite många sådana spelare i Milan. Jag förstår inte riktigt varför man tar in killar som saknar ödmjukhet, för jag menar, det räcker med en Balotelli i laget tycker jag, och sen har man Young på det, och sen har man hit och dit om excess och solarium, skador, jag vet inte vad de håller på med. Det känns bara som att man har en så här ungdomsgård för 30-plussare ibland, 25-åringar. Så jag tycker inte riktigt, alltså jag tycker om värvningen, för jag älskar sådana spelare som har teknik, men Tarap, det är för mig en väldigt stor chansning. Även om man bara kommer på lån, så är det så här, det är fel typ av person att ta in i klubben tycker jag, för man har ju sett att de spelarna, alltså de skälper mycket oavsett om de roterar eller om de startar, så är det inte en typ av spelare jag tycker om att ha i ett klubblag.
Ja, samtidigt vet vi inte heller hur han kommer ackumulera sig till laget. Det är ju,
nej,
jag håller ju med dig till att han inte är den vassaste kniven i lådan, men du nämnde Balotelli som en stort ego.
Ja.
Och genom att bara analysera de senaste matcherna där Sidap har varit tränare, så är ju Balotelli en helt annan person.
Jo, absolut.
Så jag tror att Milan är ju kända för att liksom fixa de här grabbarna. Men som du säger, det är lite för många nu för att kanske fixas. Och samtidigt ja. Som Milan har tappat lite för mycket av det gamla. Det gamla goda som är kännetecknad i Milan. Vilket är en större förlust än en tredje placering.
Precis, ja. Och det är det jag är rädd för. Att, alltså Milan har förlorat mycket av den här familje och du vet, disciplin. Och folk som vet vad värdena är hos klubben. Och istället har man gått över till att ta in såna här killar som har problem. Eller inte, alltså... Klubbarna de spelar vill inte ha kvar dem av en anledning eller en annan. Och det känns lite som att passar man sig inte nu, tar man in för många sådana killar, då är det ju det som är Milans värde snart.
Precis.
Att man fungerar som fotbollens ungdomsgård eller fotbollens mentala institut. Liksom. Att det är där fotbollsspelare går som har problem i huvudet. Och det är inte riktigt det man vill ha i en sån klubb. För jag menar, i en stor klubb måste du kunna prestera 2-3 gånger i veckan. Och det gör inte spelare som har den formen av mentalitet och den formen av ego och den formen av hjärna överhuvudtaget. Så det är liksom sådana spelare som Robinho är inte att föra. Då ser jag nästan hellre att man köper in någon tråkig så dussinlirare typ som Parolo från Parma som åtminstone har någorlunda schysst palle på sig och kan veta att om så här beter jag mig, så här beter jag mig inte och liksom låter sitt spel tala istället för att vara en stor person utanför.
Mm. Och det är samma sak med Rami. Han är inte heller vassaste kniv i lådan. Nu har jag använt uttrycket två gånger, men jag vet faktiskt inget bättre uttryck till mitt försvar. Nej, men jag håller med dig. Men samtidigt, alltså om Mercaton i helhet, ja visst, den är godkänd på det sättet. Och den fick till och med en 7 av Gazettan, 7 av 10, vilket är, får ju anses ganska högt. Men samtidigt, de som gick ut, det är Matri, Flop, Niang, helt plötsligt börjar göra mål. Nocerino får ett par minuter varje match. Får vi se hur det går för honom. Men de jag vill ha bort, det är faktiskt de vi har nämnt, förutom en. Vi har nämnt Mexes, vi har nämnt Robinho, bara för att Mexes på grund av sin lön, sin illojalitet, sin solskador, allt. Sacardo, han försvann inte. Det är konstant. Han vägrade lämna.
Det är så dåliga spelare det pratar om just nu, så det är helt...
Ja, men exakt. Ja. Det största problemet är ju Galliani. Han värvar in spelare som
är helt värdelösa och som också, det värsta med de här jävla värvningarna är att han ger dem, ursäkta språket, men en pisshög lön.
Ja.
Som är helt absurd för såna här killar som, alltså de hade inte ens varit startlirare i mittenlagen, vissa av dem.
Nej.
Men det är så intressant med de här spelarna också som inte inser sitt eget värde, eller jag tänker på konstant framförallt. Yeah. Som vägrade lämna, som är sån som det känns som att de här spelarna förstår inte själva hur dåliga de är. Alltså de tror ju att de är bra och att de liksom platsar i startelvan hos Milan. Men jag hade faktiskt tänkt att vi skulle snacka lite om det där kring, som ni tog upp med de här karaktärsdragen hos vissa spelare. För jag tänkte att vi skulle bara dra lite snabbt. Jag har sett i kommentarsfältet och på diverse sociala medier, Twitter och sådär, att det är där som folk har undrat över varför man tar in de här spelarna hela tiden. Och det kan ju såklart inte vi ge något bra svar på. Men sen har jag sett, det är många både milanister och andra också som det här med att Milan skulle satsa ungt. Sen värvar man nu i januari, man tar in SCN, vad är han, 31? Man tar in vad heter han, Rami, vad är han, 27-28. Honda, samma ålder någonstans. Man har egentligen tagit in en ung spelare i form av Tarap där, som är, vad är han, 89
24.
Samtidigt så finns det väl säkert inte, det finns väl inte så mycket bra unga spelare egentligen som är tillgängliga på marknaden. Har man någon grym som vi har, till exempel De Chilio, ung spelare, då vill man ju helst inte släppa en sån. De är väldigt svåra att få tag på. Men har ni någon bra spekulering kring det där? med att satsa ungt eller inte. Vad som, vad man håller på med egentligen.
För att satsa ungt måste du ha en stabil stomme att utgå från, så att de unga spelarna har råd att göra bort sig, har råd att lära sig av sina misstag i matcher. Och Milan har ju försökt det, men det gick inte, helt enkelt. Det, du kan inte förlita dig på en trupp som snittar 23-24 och sen ska du hela tiden satsa högt i tabellplaceringen. Du ska vara med och slåss om det här, du ska vara med och slåss om det här. Det är väl det som är stora problemet, att man vill genomföra en generationsväxling, men man har inte de rätta verktygen för att göra det. För att generationsväxlingen skulle faktiskt ha kommit, som vi nämnde i början av podcasten, efter 2007. Men det dröjde fram till 2012 istället. Och då hade ju nästa hunnit bli 5 år äldre. Thiago Silva spelat upp sig och blivit en världsback som hela världen var ute efter. Zlatan var ju, ja, Zlatan är Zlatan, världens, bland världens högsta löner. Det är svårt att ersätta de här spelarna bara så där. Och hade man tänkt på det, det är det här som är så frustrerande med Milan. Det känns inte som man har en plan, som man kan redovisa för fansen, för oss som faktiskt följer laget, att så här tänker vi göra. Ha tålamod. De säger fem saker och gör 10 saker annorlunda. Bland annat med den här generationsväxlingen.
Nej, det är ju lite, ja, alltså Galliani är ju, han ska ju ha respekt för det han har gjort, men han har ju, det känns som han lever mycket i det där glada 80-90-talet fortfarande, och han förstår inte riktigt hur det funkar. Och jag tycker där att Barbara borde, alltså om Galliani är kvar efter sommaren, då ger jag upp. Då är det något som inte står rätt till. Men om hon får ta över, då tror jag på klubben, för hon verkar ha koll på vad hon gör. Oavsett om hon har dejtat Pato eller inte, vilket är ett tveksamt beslut, så tycker jag att det är hon som ska bli liksom den nya Galliani. Och hon verkar ha idéer som ligger rätt i tiden, och inte som han som sitter i sin kostym från 81 och sin slips från 60-talet liksom, och ska hålla på med sina superstitious grejer, och jag vet inte vad han håller på med. Men jag vill flika in för övrigt, för jag läste Di Marzio just, att enligt honom i alla fall så är Agazzi, alltså Cagliaris, men numera i Kiev, och klar för Milan till juni. Så ny målvakt också, som Galliani har fixat in gratis, som vanligt.
Tack för den.
Ja.
Nej, men
det är väl där man får ge Galliani, som man kan ge honom än idag. Det är hans, alltså prislapparna han lyckas.
Precis.
Det är ju som, var det inte Per som sa där i den podden som inte blev upplagd, att går jag och köper tuggummi på kiosken, det kostar mig 2 kronor, men Galliani, han kammar hem 4 spelare utan att betala ett skit egentligen. Så man får väl ge honom det, att han verkar ju kunna sin grej, men han är ju lite ur tiden.
Jo.
Och Barbara verkar ju vara en brud med val, som man får uttrycka sig så. Hon verkar kunna sätta ner foten, med Allegri som exempel.
Ja, jo, minst sagt. Det är ju jäkligt bra att ha någon sån, speciellt när klubben, alltså man har ju nästan byggt upp en aura av yes men i den här klubben nu. Det är liksom, det är typ Berlusconi som absolut inte kan någonting, verkar det som. Och Galliani som, jag vet inte, alltså uppenbarligen så har han tappat greppet, för han har ändå trollat bort klubben till någonting helt annat än vad den var för 10 år sedan ungefär. Och man behöver fler människor som verkligen vågar sig emot. Och det är därför det är bra, det är därför jag verkligen gillar att det snackas om. Det är liksom nytt folk i styrelsen, det är nytt folk i tränarstabben, det är nya marknadschefer, och det är hit och dit. Och liksom man behöver bara ta ut allt ruttet och börja om.
Ja,
precis, för jag tänkte gå in på, jag tror att Galliani lever på lånad tid. Det snackas ju om Soliano från Hellas Verona, som är en stor minimalisten, som ska ta över. Soliani har väl haft en farsa som har spelat i Milan också, om jag inte har läst fel.
Jag vågar inte uttala mig.
Nej, inte jag heller.
Nej, jag ska kolla upp det efter podden.
Du har rätt.
Men i alla fall, Soliano skulle göra ett riktigt bra jobb. Kolla på vad han har gjort redan i Hellas Verona. Samtidigt så kommer han få lite mer pengar att jobba med jämfört med Hellas Verona såklart. Och sen det som du säger, Nico, att Barbara är den rätta kvinnan för Milan. Jag håller helt och hållet med. Och jättemånga av oss, jag har läst flera uttalelser om att Barbara, det här är Barbaras sista chans liksom att ta del av Berlusconi familjen ekonomiskt, för att hon är inte inskriven i något företag eller så, utan hon är bara, hon har bara varit Barbara och dejtat spelare hit och dit. Men ja, vad ska man säga? Kärleken, det är svårt att tacka nej till kärlek, eller hur? Vi förstår henne.
Absolut.
Vi vet inte hur Pato kan vara värsta charmören. Hur ska vi veta?
Så jättetrevlig, han kanske är jättetrevlig. På tal om Pato så vet du, han har ju haft lite problem där nere i Brasilien med Corinthians och fansen. Jag vet inte riktigt varför, men det har varit, vad jag har förstått så har det varit, rätta mig om jag har fel, att han har varit lite undermålig sett till den höga prislapp som han ändå kom med, för det är mycket pengar, speciellt där nere.
Jo.
Och då läste jag idag på Calcio Mercato att han hade tränat. Jag kan rapportera lite fel, men han hade i alla fall tränat under, det står yesterday morning, jag vet inte riktigt om det var det, men och då hade de här, deras ultras stormat träningsanläggningen och försökt alltså konfrontera Pato, och sen var det en annan kille, Emerson, som de alltså har försökt fysiskt liksom. Jag vet inte om de faktiskt kom åt spelarna, men det som det som stod var väl att så här, folk svimma och det stals mobiler och de blev jagade, tror jag, och attackera hotellet gjorde de här ultras, och det har varit liksom, Corinthians har gått ut på sin officiella sida och polisen är inblandad, och det liksom menas på att Pata har varit så dålig egentligen att de är trötta på skiten och att han nu kommer flytta, för det var liksom sista strået.
This is Brazil, som
men frågan är vad fan han ska då. Det var ju Juventus, alltså det var ett bekräftat intresse från Juventus, och Conte ville ju ha Pato och Pato ville ju ha Conte, om inte det låter helt fel. Och problemet var väl att Juve ville låna och Corinthians i sådana fall skulle sälja, men det är absolut kanske så att han kommer tillbaka till Serie A.
Välkommen.
Vem vet? Skulle ni, om jag får vända till er, skulle ni tycka det var ok om man inte spelar i Milan?
Helt okej för min del. Det är inga problem.
Ja, faktiskt. Ja. Jag känner. När han lämnade så då var jag lite ledsen sådär. Men samtidigt så, jag vet inte, jag har inte följt han så mycket sen han lämnade. Och jag har inte riktigt, alltså jag har inte riktigt något starka band kvar till honom, kan jag känna. Så att det, alltså, så länge det går bra för honom, då skulle jag vara glad. Så vill jag uttrycka mig. Sen vill jag inte se honom i Inter. Där går gränsen.
Han får gärna gå till Inter om det är så. Jag bryr mig inte. Men jag blev också ledsen när han lämnade, för att Pato var ju symbolen för nästa generation Milan, och det gick ju så där. Sen kom Matri.
Så här, precis.
Ja, nej, men jag blev ledsen av, utifrån den synpunkten, att han skulle vara den nya stora stjärnan. Och jag vet inte om det var Bonera som gick ut och sa det när Zlatan lämnade, men stay calm liksom, vi har Pato. Och det var liksom, det kom från Bonera av alla som skulle, ja. Och sen så gick det som det gick. Nej, när han missade straffen mot, kan det vara Fiorentina eller Atalanta på hemmaplan, jag kommer inte ihåg vilken match det var, då kände jag bara, nu räcker det. Om du tycker jag mål för en straffpunkt, då nu. Ja,
det var, han var ju riktigt dålig i slutet.
Ja, det var verkligen.
Men det var ju också, alltså jag har hört det här angående, han skyllde ju på Milan Lab och sådär, för att han var skadad så jävla mycket, och det har ju också förstört honom. Men jag har hört det att en anledning till att spelare som är skadedrabbade kan få liksom en värre utveckling på skadorna är att man på många håll i Italien kör någon form av så här 20 dagars program på 7 dagar. Alltså man klämmer in så jävla mycket jobb i en träningsvecka att spelarna inte pallar. Alltså deras kroppar går sönder.
Samtidigt så är det någon läkare som har gått ut och sagt att Pato växte för fort för sitt eget bästa. Och i kombination med så pass fysisk påfrestning så kunde inte hans kropp hänga med.
Det är lite Ronaldo där.
Ja, precis.
Men Ronaldo snackade med mycket om att det var växthormoner och sånt där olagliga grejer man pumpade i honom. Från, alltså i PSV var det väl, när han var typ 17-18.
Då han fortfarande ett glapp mellan tänderna.
Precis, det var innan triangeln på huvudet och ja, kring tandperioden där. Alltså.
Har du fest eller?
Vem?
Du? Vem är det som har musik?
Nej, det är inte jag alltså.
Nej, det vet jag inte.
Fan vad skönt, vi fick in något så här. Någon fjärde person.
Någonting trevligt var det.
Jag vet ändå om
nu har vi nu har vi börjat slira iväg lite för långt. Jag funderar på om vi ska sätta punkt. Vill ni sätta något betyg på Mercaton för att avsluta?
Ja,
på vilken skala?
Ja.
Skala 1-10. Ett betyg.
Milans Mercato.
Ja, men precis.
Precis.
Nej, inte. Jag
ja, den skulle inte få så bra alltså. Men jag skulle väl säga som, man får ju vara realistisk liksom. Jag menar, jag skulle inte ge ett Juventus en 7a, men jag kan ge Milan en 7a för den här Mercaton. Jag håller med lite gazetten där. Den har varit över förväntningarna, och förväntningarna är förvisso jävligt lågt ställda, men det är ju bra spelare man tar in, och det kan bli bra. Och jag personligen har hopp för att man kan slå Atletico. Det kanske är en riktig så här pipe dream. Det kommer aldrig hända, vem vet. Men jag hoppas verkligen att man gör det. Och jag tror att de här värvningarna ändå kan bli avgörande på något sätt. Och jag är absolut en 7a från mig.
Jag väljer att sätta en 6a för att jag ville så gärna bli av med Sacado, Constant och Mexes och Robinho. Men
På det så kan jag hålla med.
Det är det som är problemet. Det är det
jag
som
tänkte
är
inåt mer utåt dig. Utåt får dem riktigt dåligt alltså.
Ja, faktiskt. Inåt, ja, mycket bra. Men vi har också dömt en kille som heter Gori. Visst hette han så, Therese, den där målvakten?
Ja, från Brescia, va?
Ja, precis. Han fick han fick göra sin debut idag. Ställde sig direkt i mål för Primavera.
Ja, men just det.
Ja, han kanske kan bli bättre än Amelia. Det vet man inte än.
Kanske vi kan plocka upp om ett tag.
Ja. Nej, men jag skulle sätta en 6 av 10 av de anledningar jag valde. Eller jag sa det, för att utåt händer inte så mycket, men inåt. Så ja, det var väl.
Mm. Ja.
Det kan nästan vara mer.
Jag kan inte annat än att hålla med er också. 6-7 någonstans. Alltså Mercaton utåt vidrig. Inåt ändå hyfsat okej, med tanke på de förväntningar man hade, vilka var ingenting.
Ja, precis.
Ja, ska vi avsluta? Det var jättekul att du ville vara med, Nico. Stort tack till dig för din medverkan.
Det är inte bara att ringa om det ska hända igen liksom.
Absolut, vi hör av oss. Och tack också till er som har lyssnat. Forza Milan, ciao.
Ciao.